Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas, och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se. Livvakten Carl, ja, han lever ett liv som liknar lite grann av en Hollywoodfilm. Han arbetade som livvakt åt multinationella företagsledare, musikstjärnor och diplomater. Men en solig dag i en park full med lekande barn förändrades allt. Plötsligt dyker en man upp och skjuter Carl med flera skott och kastar frätande syra i hans ansikte. Allting blir helt svart. När Carl vaknar upp igen, ja, då är det han som är offret. Det här är en svindlande berättelse om att resa sig mot alla odds, om motståndskraft, förlåtelse och kärlek. Nu lyssnar vi in livvakten Carl.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Palleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, livvakten Carl.
Tack.
Hur står det till?
Bra, kul att vara här.
Ja, roligt att ha dig här. Jag har ju läst din bok inför det här och du har ju verkligen en fascinerande historia där du har fått erfara ganska hårt att från att man kan vakna upp en dag och känna att livet är ganska bra så kan man vakna upp dagen efter och inte ens veta om man ska överleva.
Mm. Ja, jo, men så har det varit en gång faktiskt.
Nej, och väldigt mycket av det här också. Vi ska ju in och prata om de här sakerna också, men det har ju varit det mentala krigandet med sig själv.
Mm. Mm. Och det är det jag brinner för mest faktiskt. Det är den här kampen mot mig själv och mina egna tankar, rädslor och allt det där. Det är där det ligger, i mindsetet.
Hur är relationen till dig själv idag?
Bäst hittills. Jag tycker det blir bättre och bättre ju äldre jag blir. Men relationen med mig själv är nog, ja, det är nog bäst hittills, skulle jag säga.
Vi gör så här, vi drar tillbaka allt lite grann till en tid där du hade en oro som liten. Vem var du som liten?
Vem var jag? Jag växte upp i en vanlig svenssonfamilj, radhusområde. Mamma jobbar som engelska-franska lärare, pappa jobbar på utvecklingsfonden, syster och jag tränar och tävlar massor med sporter. Jag var nog sprallig, glad, medelmåtta i skolan, högst normal i alla avseenden. Spenderar kvällarna med brännboll, fotboll, tennis, gymnastik eller skateboard och mycket idrott. Det var mycket idrott i våran familj. Och, ja, men, bra. Fantastisk uppväxt. Tur, kanske. Men mådde jävligt bra när jag växte upp.
Hur var relationen till din pappa?
Bra fram tills han försvann. Vi hade det bra, men vi pratade kanske inte jättebra. Men vem gör det, liksom? Men när jag var ungefär 15 så försvann han och träffade någon annan som jag fick reda på senare än min mamma. Och ja, det blev en skilsmässa och jag förstod inte varför. Och det tog ett par år innan vi fick reda på sanningen om varför han försvann. Liksom.
Så det, alltså han det försvann kändes... bara, när du var 15 så försvann han bara helt. Han drog iväg från familjen bara, eller?
Ja, men lite så kändes det som. Det blev väl dålig stämning hemma och sen flyttade han och flyttade till en annan stad. Och vi sågs mer och mer sällan. Vi kanske sågs varannan helg på en ansträngd familjemiddag. Liksom. Och sen blev det mer och mer sällan. Och så. Men då hade han träffat en annan och gick igenom sin livskris då, som jag kan se senare. Men just där och då förstod jag inte mycket och tog det ganska... Ja, det blev tufft för mig. Blev det.
Mm. Vad var det som blev tufft då? Var det att du kände sviken av honom eller?
Ja, absolut. Han var ju min stora idol som alla papper är. Och när han försvann så blev det ett stort hål på något sätt. Det blev ett vakuum där och... Samtidigt som jag hade min hitta mig själv period i tonåren så blev det kanske en olycklig kombination för mig. Jag var nog säkert lite umtålig också, kan jag tänka mig. Så jag började utåtagera och få den här inre stress och kanske ett hål på insidan jag försökte fylla med utsida saker. Liksom. Lite grann flyktbeteenden, tror jag.
Varför flyktbeteenden då? Var det typ kriminalitet och lite sådana saker? Eller var det...
Nej, inte till en början. Till en början var det bara väldigt mycket vara utomhus. Begrava mig i sporter, massor med fotboll, sen massor med tennis, sen massor med gymnastik och sen skateboard. Och skateboard, där hittade jag någonting som var väldigt bra. Ganska lite rebell, tänka utanför lådan. Ute mycket sena kvällar och nätter och så där. Och samtidigt flyttade vi upp till centrum i stan då, i Örebro, och började hänga med lite andra människor som mådde som jag, som jag inte förstod då, men som också mådde lite dåligt. Och där någonstans, när jag började bli runt 20 och nattklubbstiden, och man är 18-20, man börjar dricka, ut och träffa folk på nattklubbar, och sen landade jag in i boxningen samtidigt. Och ja, men den kombon blev, då började jag hänga med folk som jag hade hängt med ett tag. Men de som mådde dåligt började då också sladda in i dåtidens kriminalitet, kan man säga. Inte som dagens kriminalitet är ganska mycket grövre än det var. Det var väl de värsta som kanske slog någon på käften på stan. Liksom. Så inte så tungt kriminella. Men de som, ja, de hade lite issues, precis som jag hade.
Fattar. Men vad gjorde du, om man går in på den biten då, vad hamnade du i kriminaliteten? För att du klev ju sen till den helt andra sidan och liksom skydda människor och till och med kan offra ett liv för människor. Men när du själv var på, och du skulle skydda människor från sån som säkert några från dig var då. Alltså, och ditt gäng. Men var du i den kriminella sfären?
Det är en jäkla bra fråga. Hade jag fortsatt på den linjen så hade jag definitivt kunnat hamnat riktigt snett. För de som jag umgicks med då 10 år senare, de hamnar ju ganska ordentligt snett. Och vissa av dem är inte kvar idag liksom, på grund av deras... Ja, men kanske de hade inte lika gynnsamma förhållanden som jag som fick insikter om och gick in i ett självhjälpsprogram där jag fick hjälp liksom. Hade jag inte gjort det så hade jag kanske varit på andra sidan. Men av någon konstig... det var så här. Söndag eftermiddag. Det knackade på dörren. Jag vaknade upp som jag gjorde 3 söndagar i rad. Och grät. Full av ångest. Och kände jag orkar inte... Jag vill inte leva så här. Jag orkar inte med det här. Jag vill inte dö men jag vill heller inte leva det här livet som jag har just nu. Och jag hade känt så... Jag var på väg mot min personliga botten och jag hade ingen väg ut som jag såg det. En kompis hade dött ganska nyligen och jag hade inga svar liksom. Då knackade på dörren. Där står på andra sidan en bekant som heter Patrik som jag hade sprungit på krogen då och då. Och han var alltid nykter. Klipp i blicken, stod stadigt och bara, fan jag ser att du söker någonting annat. Det är inte det här du vill liksom. Jag ser ju att du mår ju inte bra liksom. Och det där resonerade så starkt i mig att fasen, han har ju rätt. Men vad är det jag söker mig till? Och så knackade han på dörren den där söndagen. Precis rätt minut. Hade han knackat på dörren en halvtimme senare så hade jag inte haft en window of opportunity öppet liksom. Utan han knackade rätt. Och när han öppnade dörren sa han, hur är läget? Då sa jag, de magiska orden. Jag är vad som helst för att slippa det här. Precis vad som helst. Och då sa jag okej. Men då vet jag vad du ska göra. Då ska du hänga med mig och ta en fika med några kompisar. Och så gick vi iväg. Och jag hamnade på mitt första 12-stegsmöte. Jag visste inte vad det var. Där inne satt det män som pratade tro, hopp och kärlek. De pratade hur det var, vad som hände och hur deras liv är idag egentligen. Och där fick jag hopp. Och de sa åt mig egentligen, håll käften, lyssna. Och kom tillbaka. Och det gjorde jag. Och det är väl, jag vet inte hur länge sedan det är nu, men det är väl 22, 23, 24 år sedan. Jag har inte druckit sedan dess, eller snusat, eller rökt, eller någonting. Jag fick en insikt om att jag behöver inte leva så. Och sen tog det där fart med... Okej, vem är jag? Skriv ner alla dina rädslor, Kalle, sa de. Och jag fyllde 3-4 A4 papper med rädslor. Och sa, okej, nu har du skrivit ner allt du är rädd för. Rädd för att inte vara good enough, rädd för att inte räcka till. Rädd för att bli bedragen. Rädd för att inte lyckas. Rädd för att misslyckas. Rädd för att vara, göra mitt bästa, men ändå inte liksom komma och allt det där. Liksom. Och sen nästa... Liksom, vad påverkar de här rädslorna hos dig? Hur agerar du på de här rädslorna idag? Och då kunde jag gå tillbaka i mitt liv och se alla rädslor jag haft. Vilket kaos de har ställt till med. Och vart jag var på väg om att gå i mitt liv. Bara på grund av mitt virus i hjärnan som tänkte snett. Liksom. Det var rädslostyrt istället för och reaktionärt efter en offerkofta jag tog på mig efter pappas då svek. Men som man skulle kunna tolka det som då, vilket jag gjorde, men idag ser jag det annorlunda. Så på med offerkoftan, reaktionärt, tänker inte medvetet, handlar inte medvetet, har ingen plan med mitt liv. Men efter det så börjar resan tillbaka då om att bli ett med mig själv på något vänster då. Och när man har gjort klart den där rädslolistan och sen gottgörelselistan och göra rent hus med sin känslomässiga ryggsäck, helt plötsligt då så blir man ganska klar och förstår att okej, nu är jag 27 år gammal. Jag har levt mitt liv lite grann på, inte på livets villkor, inte på mina villkor, utan jag har varit som ett löv i vinden som bara följer med. Efter jag fick göra den här ganska tuffa inventeringen under ett par år och om, göra om den, för att man var inte riktigt ärlig mot sig själv i början, och sen vart man tuffare, så gjorde man, släppte man på ännu mer bagage. Och när jag var klar med det där så inser jag, okej, 27 kapitel av min, kanske mitt liv kanske blir 80 år om jag har tur, 75, får se, jag är tillräckligt trasig, kanske bara blir 60, oavsett, men de 27 första kapitlerna är skrivna, och det var inte jag som skrev dem, kändes det som. Nu är det min tur att exakt lägga upp resten av mitt liv medvetet som jag vill ha det, och leva ett intressant liv och skriva intressanta kapitel. Då blev det medveten action kring allt jag gjorde. Och det första mission statement jag hade för mig själv, det var att vad jag än är rädd för, då måste du göra det. Och där började kampen mot mig själv. Börja där liksom.
Jag har faktiskt samma på den.
Cool.
Jag har också, är det någonting som jag är rädd för så måste jag göra det.
Mm.
Och den har ju verkligen utvecklat den.
Ja, och därav din otroliga karriär säkert. Och du har byggt ett ashäftigt, intressant, värdefullt liv. Liksom.
Mm.
Det är skitcoolt. Ja.
Ja, den är magisk. Det är en magisk kraft det där. Att för att man går ju runt och är rädd. Och så här, alla människor, man är alltid rädd för någonting man gör första gången. Alltifrån om det handlar om att säga upp sig till att söka ett jobb, till att gå fram till en partner, till att vad som helst.
Ta chansen liksom.
Mm.
Ja. Ta chansen när den presenterar sig. Och efter det så, samband med den här kraschen när Patrik knackar på dörren, samtidigt då så, jag boxades lite på amatörnivå, gick några matcher, men jag fick fruktansvärt ont i foten, och sen fick jag ledgångsreumatism och inflammerade i alla leder. Så de två sakerna hände samtidigt, ungefär. Så det vart två tuffa saker som vart ett crescendo där, och anledningen till det så var jag tvungen att lägga mig platt, för min kropp strejkade.
Jag bara frågar det här. Du fick alltså led, du var extremt vältränad person.
Hyfsat då för min, ja, absolut.
Och du fick ledreumatism.
Ledgångsreumatism. Ja.
Hur kände, alltså vad var första tecknet på det? Och vad hände sen?
Fick en hälsenig inflammation, gick till kiropraktorn, fick ont i ryggen, fick ont i småleder. Skulle gå och boxa en turnering som heter Påsksmällen i Karlstad 3-4 veckor fram, och gick på akupunktur, visste inte vad det var för fel på mig, men jag gick och halta, för den här hälseninflammationen gav inte med sig. Men i och med att man har match om 3 veckor, så jag måste ut och springa, jag måste ju träna, men jag kunde inte springa mer än ett par kilometer, jag haltade från start. Så jag gick den matchen, förlorade såklart. Och efteråt så blev det sjukhus, inläggning, massor med blodprov under en veckas tid, och sen fick jag tillbaka. Men du har RA, seronegativ artrit och ledgångsreumatism. Börja med cellgifter och biologiska stridsmedel, håller jag på att säga. Men biologiska läkemedel och det tunga artilleriet för att trycka ner inflammationen. Det är en autoimmun sjukdom som gjorde på slutet att jag kunde inte knäppa gylfen själv eller knyta skorna själv. Och jag började få de här krokiga fingrarna och krokiga tår. Det började direkt.
Alltså vilken smäll det måste ha varit för psyket också.
Ja, det var det. Ja, och det var det. Och det var det bästa som har hänt mig. Faktiskt. Varför då? Jo, men hade jag inte fått ledgångsreumatismen, då hade jag stångats vidare, tror jag, i nattklubbslivet. Jag hade stångats vidare, mitt ego hade inte velat släppa taget. Men nu var jag mentalt slut när Patrik knackade på dörren. Men jag var också fysiskt utmattad, för jag hade så jävla ont överallt. Så både kroppsligt, själsligt, mentalt så var jag tom. Och det var precis det som behövdes för att släppa garden och gå in på ett möte och säga hur vad som helst för att slippa den här skiten liksom. Och då blev det så. Så reumatismen, även om den är tuff, och den är tuffare idag än någonting annat. Det här sista året har varit hemskt faktiskt för ledgångsreumatismen. Men ändå så är jag tacksam att jag har den. För det är det som har hållit mitt ego i schack då och då. Och hållit mig ödmjuk att ingen vinner över livet liksom.
Livet berätta, berätta hur det urartade sig senaste året och liksom hur en dag kan se ut eller en dålig dag kan vara.
Sista året så har jag gått och tömt knä på vätska en gång i månaden ungefär. Och under perioden så kan jag träna hårt och jag tränar crossfit, tävlar lite crossfit och sånt där. För att det är snällare än MMA men det är fortfarande tufft. Och man gillar att göra saker som är tuffa som man får möta sig själv ganska snabbt in. För det är där utvecklingen och friktionen finns och det är där jag känner mig mest nöjd efteråt. Så då blev det en sport för mig. Men det har jag inte kunnat kört nu på ett år ungefär för att kroppen är slut. Den går i skov ibland och inflammationer blossar upp och så får jag tränar och dagen efter får jag åka in till akuten och tömma knät och in med kortison och så vila några dagar och så bara kanske ger det sig nu eller mer antiinflammatoriskt och så chansar jag igen och tränar och så går det inte så tillbaks in och tömma knät. Ja, det var och sen lite renoveringsperiod det här året tillsammans med där och jag plockade ut ögat i för ett litet tag sedan. Jag har gjort mer, opererat näsan, drog axeln ur led regelbundet så nu har jag skruvat fast den också.
Så oh, lite, shit.
Fixat till kroppen sista året. Oh, så det var en resa.
Mm. Plocka ut ögat.
Ja.
Det är inget det är man gör till vardags. Berätta, vad var det? Vad är det?
Ja, men det är 2012 när jag blev skjuten och fick syra i ansiktet så förslorade jag synen. Och jag förlorade hörseln och ja, 20-30 operationer efter det. Så jag kanske går händelserna i förväg. Men jag har kämpat med det här ögat. Eller vad ska jag säga så här. Ögat, mitt högra öga har kämpat hårt de här åren sedan 2012. Och jag har låtit det kämpa på. Men det har varit för jobbigt sista året. För jag har haft så ont. Jag är stelopererad nacke. Jag har märgspikar i låren. Jag är reumatiker. Jag har trasiga axel, trasiga knogar. Det är för mycket som gör ont dagligen i min tröskel på morgonen. Så att ta bort något som ändå inte funkar, som bara gör ont. Ja, men då bort med skiten. Så in med ett Google-öga eller ett protes som ja, inte gör ont. Så äntligen har jag fått tag i bort det. Så det är jag tacksam för.
Jag får gratulera.
Ja, men tack. Jag kan visa. Jag har en... Så här ser det ut. Jag har bara en plastbit där nu då.
Ja, du har en plastbit. Är det en röd plastbit eller?
Ja, men det är en massa blod där bakom. Så det är en plastbit och sen efter några veckor så får man en tillfällig protes. Och sen så får man en riktig protes då. Så, ja.
Oh, wow.
Det blir bra.
Det blir bra. Nej, livet alltså. Okej, vi fortsätter din resa. Du gick på 12-stegsprogrammet. Du yep. kände att det här verkligen har förändrat ditt liv. Du började se livet från ett annat sätt. Om du skulle dela mer till oss, för jag har flera vänner som har gått och jag själv har varit intresserad av att gå det. För att, för att jag har sett så många personer som har gått det som verkligen har blivit helt andra människor. Och så här, från att de kanske inte var så intresserade alls av allt från meditation till förlåtelse till allting så har jag verkligen sett att de här är fan bland de vassaste i mitt gäng just nu på alla de här sakerna. Och visa känslor och jag menar, alltså, det är otroligt vad människor har förändrats. Så om du skulle dela med dig 2-3 saker som du har lärt dig under 12-stegsprogrammet till vad hade du sagt för saker? Liksom.
Men i korthet om man konstant går till ett forum med människor som delar sina livets utmaningar men jobbar med tacksamhet och liksom att jobba med sig själv, sina rädslor, sina karaktärsdefekter och har ett mindset om att hela tiden försöka bli bättre och vara medveten. Så är väl det i korthet. Man kan sammanfatta det med att man gör rent hus med sig själv. Precis som ett företag, man gör en inventering av företaget. Hur är det egentligen? Inte som jag önskar att det vore, inte som jag tror att det är. Vad är status på den här människan på riktigt? Och när man har gjort den inventeringen, släppt sitt känslomässiga bagage, förstått sig själv bättre, vet vad man har att jobba med, så försöker man föra det vidare och hjälpa andra att ta sig igenom den här resan. Men också man får insikter om alla sina rädslor och hur man går omkring och på något sätt reagerar på omvärlden. Och för mig så var det också att jag har haft det tufft då och då. Men när man hör människor, man sitter på ett möte i London eller sitter på ett 12-stegsmöte i Paris. Alltså det finns såna livsöden som man tror inte är sant. Så jag blir tacksam, fast det jag har varit med om är ju ingenting. Och när man släpper på det man går och oroas över så blir det så lättare ju. Att det är en gemenskap som är otroligt positiv. Och man får ett system att ta sig an livet på livets villkor på ett ärligt sätt. Så det är väl det som är de största takeaways på det. Och det är ingen kärnfysik i det någonstans. Det är väldigt enkelt. Det svåra är att göra det. Och att leva i det. På något sätt.
Är det någon historia som du minns lite extra? Av någon du har träffat?
Om jag tar en av mina sponsorer. Man får ju öppna ju upp för att få hjälp av någon. I London så hade jag en sponsor som kallades, vi kan kalla han för Paul. Och han föddes med en ryggmärgssjukdom och kunde inte gå. Ganska handikappad, hemlös. Ja, men och vad händer om man bor på gatan i London under 15 års tid, under hela sin uppväxt utan föräldrar? Hur blir man som människa då? Vad har man varit med om? Hur många gånger har man blivit rånad och misshandlad eller värre? Vad sätter det för spår i en människa? Och hur snabbt blir en sån människa tung drogmissbrukare? Och samtidigt, när han kommer in och gör den här resan, så blir han en av de absolut mest tongivande sponsorerna i London för alla. Blir den mest spirituella människan som man kan träffa på. Och det är genuin 100% i tacksamhet som han går och sprider. Men han har till synes ingenting att vara tacksam för. Men han är det. Och det är den inspirationen att liksom bara vara med en sån person. Så blir det, ja men det färgar av sig.
Det är fantastiskt. Fantastiskt. Mm. Och efter det här så kom det i kontakt med några livvakter och blev intresserad av det yrket.
Ja men precis, jag fick ledgångsreumatism och jag fick det här beskedet om att ja, men du kommer inte kunna leva på din sport. Och det blev tungt. Och tacksam att jag då hade det här programmet att hålla i handen. Så jag omutbildade mig till personlig tränare och jag tänkte jag måste ändå bygga upp en kropp. Jag tycker träning och hälsa är superintressant. Jag utbildade mig till PT, kostrådgivare och allt det där. Och så hamnade jag ner på Strandhotell på Öland en sommar. På Borgholm och såg kungens livvakter och såg fasen. Det där är ju lite påminnde om elitidrottsmän men och det fokuset de hade. De var såklart vältränade och above normal fysik liksom. Men där tändes en gnista och som tur var så var det en annan kille som hette Johan som var där nere. Som var från kommersiella sidan av livvaktsmarknaden och förklarade för mig att ja, det finns tre vägar att gå. Det är en kommersiell livvaktsmarknad, det finns mest utomlands. Så finns det en militär och då ska du in i militärpolisen eller specialförbanden eller polisiär och då är det in till Säpo. Och så jag sa okej, det finns tre olika livvaktsbranscher, det hade jag ingen aning om. Så jag åkte hem. Åkte dit till mitt berg, jag brukar åka Onnaboda utanför Örebro, satt och meditera och fundera. Fasen, det är läskigt det där att satsa allt på ett kort. Sälj allt jag har. Sök inte en livvaktsutbildning som reumatiker. Ingen tidigare erfarenhet av någonting som har med den branschen att göra. Fan, det är klart jag måste prova. Så då gjorde jag det. Och stack iväg. Kom in på en utbildning som han rekommenderade och gjorde okej ifrån mig där. Och av någon anledning så tog de mig under sina vingar och bad mig flytta över då efter ett tag.
Hur var utbildningen då? Att komma då, du gjorde den i England, Newcastle var det väl?
Ja, precis. Underdog, minst sagt. Ensam person, eller en av, tror jag, 8 eller 9. Ensam om att inte ha militär eller polisiär utbildning. Britterna som var där och en kanadensare, de hade 15-16 år i armén, gjort ganska mycket saker. Riktiga rutinerade grabbar som var klara med sin tid inom specialförbanden eller polisen och vill in på kommersiella marknaden i London, Paris och storstäderna runt om i Europa och tjäna pengar. Och där var jag, en reumatisk halvdan boxare från Örebro som stod där och försökte se ut som att jag hörde hemma där. Men det var en ödmjukande upplevelse. Men ja, det gick bra och jag gjorde så gott jag kunde och det var ju nästan konstant att gå emot sina rädslor och fortsätta fast man är väldigt obekväm. Och utbildningen i kort och gott är ju att du kommer att befinna dig i extremt obekväma situationer ofta länge och du vet inte när det tar slut ibland. Du utsätts för mycket våld, mental press, lägger på fiktiva hotbilder på oss som vi trodde var verkliga under tiden. Långa timmar, ibland se till att man inte får sova och sen hela tiden öka sin bandbredd om att hur mycket information man kan ta in och öva sig att ta in mer och mer information under stress och sakta bygga upp en under stress så att när man är i en stressfylld situation så är det inte stress utan det känns normalt för att det är där vi lever. Lite så blir det.
Vad var en av de mest mentala eller jobbiga sakerna under utbildningen då? Om du skulle pointa på någonting som du har sagt att det här var extra tufft eller extra jobbigt, vad hade du gett oss för minne då?
Ja, men det är nog det här okända, att vi vet inte vad de kommer utsätta oss för från timme till timme. Man vet inte liksom vad som kommer hända. Och sen under slutövningen, sista helgen, så var det en slutövning som gick över flera dygn. Och ja, men här har vi en fiktiv klient. Nu ska ni, ja, men det är allt från hotellrum, ut och käka, resa. Och så händer någonting och instruktörerna kanske flyger på oss mitt upp. Eller någonting händer och förutsättningarna ändras. Och det är liksom, man måste göra rätt saker i rätt tid, av rätt anledning. Och det blir inte perfekt, men man gör det man kan. Man gör så gott man kan och försöker vara i teamet liksom och hjälpas åt. Och det blir ett ganska sammansvetsat team ganska fort. För vi sitter alla i samma sits. Men jag växte, för mig personligen så var det nog svårast med språket i början. För de pratar så fort. Även om man är duktig på engelska som svensk så är det en helt annan nivå när det går undan och det går undan över radion och det händer saker och dialekter kommer in, någon från Liverpool och någon från södra England och en kanadensare, en australiensare och en sydafrikan. Fasen, som svensk så ska man ju tolka allting först och tolka rätt och sen agera rätt och det var väl utmaningen och ibland gick det inte så bra men det gick tydligen okej i alla fall.
Mm. Och vad fick du för jobb sen då?
Sen fick jag testjobb. När jag kom hem till Sverige efter utbildningen så dampte ner ett brev att du får göra ett testjobb. Och det fick de flesta i kursen göra. Och under det testjobbet så gick väl det okej. Och sen var jag över på ett litet mindre jobb. Och sen gick en till utbildning nere i Hereford i Wales. Med ett par legender inom yrket. En som kallades för Mac till exempel. Som hade den här första, man kan säga den brittiska versionen av elitstyrkans hemligheter. Det hette det tror jag, SAS, Are You Tough Enough? Någon kille som heter Mac som har en ganska speciell skäggväxt så där, och det var han som körde kursen, så det var också en jäkligt rolig utbildning. Så efter det så fick jag ett längre jobb och flytta över. Och så blev det så. Jag fick börja från botten. Bara tacka, ta emot och få göra skitjobben och de tråkigaste grejerna först och sen sakta vaggas in, och så slutade det på, ja, många år senare med att man flyger runt med flera team och privatjetar runt med människor som alla vet vilka det är. Och så där. Så bara, det var kul, men det är kontrasternas värld.
Du jobbade bland annat för 50 Cent bland annat?
Ja, men en kort stund. Och det var inte någon regelbundet, utan han dök in och jag var gästspelare på ett team då under en kort helg. Och, ja.
Vilka stora personer har jobbat för det, som man känner till?
Ja, men jag har varit med flera multinationella företagsledare. Min nisch var jänkare, amerikanska stora företagsledare. Till exempel, om man ska vara försiktig med såna här namn, men ett märke som GE, General Electric till exempel. När den chefen dök in i Europa, och så var jag spenderad tid med det teamet, och en annan vars företagslogga i en skunk, grävlingliknande skunk som brukar synas på flygplansvingar och sånt där. Den spenderar också en del tid med. Och sen lite diplomater och i början lite av de här kungliga stora familjerna från Mellanöstern som är otroligt bra jobb att lära känna storstäderna i Europa med. Mycket resor, och man lär känna storstädernas alla vattenhål och de rätta hotellen och rätta restaurangerna och hur folk i den här världen rör sig.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Vad har varit det läskigaste tillfället under din tid som livvakt?
Det var när jag var ute på en ö mitt ute i havet, och vi var på en restaurang. Först var vi på en kyrka, ett dop, och där hör jag på p-skyddskillarna som är utanför. Jag är inne med klienten inne i kyrkan på en ceremoni och hör då i dolda örsnäckan att det är ett team som har rullat upp utanför, eller våra motståndarlaget om man uttrycker det så, antagonisterna har rullat upp och tänkt att komma in i kyrkan och ta våran klient.
Oj.
Men vi hade en bra planering och vi lyckades få ut klienten under en bakdörr och köra cykelvägar därifrån. Och några dagar senare så var de på oss igen på en annan del av ön på en restaurang. Och där fick jag ta ett tufft beslut, ett av de svåraste besluten. Och det var, min klient var där med sin respektive. Och vi hade en personlig assistent med oss. Så vi sitter i restaurangen. Jag har folk utanför på båda sidor. Och jag och min nummer två, livvakten, med där inne. Och då hör vi från utsidan återigen att motståndarlaget har dykt upp här utanför. Och då är det bråttom därifrån. Men klienten sa, jag går inte om inte du lämnar kvar den andra. För hans andra delar som var skyddsvärda för honom var kvar i restaurangen. Som inte skulle fly med oss. Och det är alltid så. Vi försöker alltid undkomma och inte stå kvar och ta en konflikt. Utan vi tar bort oss från konflikten. Det är vårt syfte. Så då fick jag ta beslutet att lämna kvar min kollega. Att bromsa hotet när de kom in i restaurangen. Medan vi stack ut bakdörren. Och så blev det. Och det gick bra. Men det var inget kul beslut att ta. Så det var... Det var en dag som det hände många saker på, många rörliga delar. Och precis där i det här skedet då, så blir det rätt beslut av rätt anledning på rätt tidpunkt av rätt anledning. Ja, och det där, det blir viktigt då. Varje action får en konsekvens och pendeln kommer att liksom svinga tillbaka beroende på vad man gör och hur man flyttar pjäserna på schackbrädet under en period där det händer mycket.
Men du, vad sa din kollega då? Som sa då att nu lämnar vi dig åt lejonen?
Absolut, inga problem. Hej då. Det går jättefort. Bara yes sir, och så kör vi. Och vi hade kontakt under på radio hela tiden när de kom in och sa att jag kunde höra vad som hände. Vi dokumenterade vad som sägs. Vi sparade det som sägs. Och så att ifall någonting händer så ska det dokumenteras i olika... Ja, och sådär. Så vi hade kontakten, det gick bra och det var rätt beslut. Ja, så. Men det, och det är ett sånt beslut som man kan vara tvungen att ta. Att vi får kanske offra varandra för att skydda klienten. Och ibland så får man också gå emot dem och säga nej, det här gör vi inte. Och det var en annan sak i ett annat land så... Mitt i natten så hör vi att en annan, det var ett stort projekt om man säger så, det var ett stort livvaktsjobb med flera huvudmän eller flera bossar som vi skyddar på olika platser runt om i världen. Och jag var med boss nummer ett med ett team och sen hade vi ett team på boss nummer två i ett annat land och helt plötsligt så hör vi att livvakten själv blev lyft, kidnappad utanför bossens hem och... Antagligen då så ville de väl ta bort honom till en annan plats och förhöra honom om var boss nummer ett var någonstans. Och när vi fick reda på det så blir det ju liv i luckan och vi måste flytta på alla berörda parter. Och så det byta land mitt i natten under stress och återsamlas nuläge, nya riskbedömningar. Och sen är det sällan sånt händer, ofta. 90% av mina år som livvakt på den kommersiella sidan och det måste jag har ju bara varit livvakt på den kommersiella livvaktsmarknaden, inte militära eller polisiära. Och vi har lite olika typer av klienter. Så. Och vi har olika verktyg i verktygslådan för att jobba med.
Men sen så jag tänker så här, jag har ju den kommersiella marknaden. Och det är ju inte alla, jag skulle nog säga en stor del av den kommersiella marknaden har ju inte heller rent mjöl i påsen. Men de är beredda att betala för sakerna. Och då kommer du där. Och sen får du, vi tar bara att du skulle försvara en person som du vet sen. Men fan, den här killen är ju, han är ju både knarklangare eller knarkdealers. Han håller på mycket prostituerade. Och sen får du hänga med han en vecka också. Han behandlar folk som skit. Han drar, du vet, du hänger på han på sidan. Du vet att han, skitsamma att han drar lite knark liksom, men att man tar in liksom minderåriga, nästan lite pedofilaktiga. Han går in och har sex med och slänger ut dem. Ett riktigt jävla asshole med mycket pengar. Och kan du känna, skulle jag offra livet för det där kräket? Det där äckliga kräket.
Ja. Men jag hamnade på ett jobb en gång som premisserna var, och som ny i ett livvaktsteam så får man ju inte alltid reda på hela bakgrunden och hela kontexten förrän du är en ordinarie på all kommersiella sidan. Så man böjer på nacken och gör som man blir tillsagd, och så blir man en ordinarie, så får man reda på mera såklart av kontexten klienten befinner sig i och varför den behöver skydd och så vidare. Men jag hamnade på en person som, ja, hade väldigt mycket pengar och ägde, som jag förstår det, gruv- och mineralrättigheter på en kontinent. Och det tog 3 dagar och han var ute på nattklubbar och betedde sig på ett sätt som, nej men det här går inte. Jag vill inte, när det går snett för den här personen så kommer det bli förundersökningar, det kommer bli allt möjligt. Och vem ska stå där och svara på frågor? Ja men det är ju jag, för den där klienten kommer ju vifta med kanske ett diplomatpass och sitta på en privat jet hem till hemlandet inom en timme. Men vi kommer stå kvar och svara på frågorna. Så då gick jag av jobbet direkt. För det,
fattar.
Du, oftast så gör ju företagen du jobbar för. Och man får ju aldrig en jobbförfrågan till mig själv personligen. Utan du jobbar ju för olika företag som tar in dig. Och de är väldigt måna om sitt rykte och sina auktorisationer och sådär. Så oftast så, man kan säga så här, det finns säkert en till livvaktsbransch som är på den kriminella eller den gråa skalan. Men jag jobbar för sammanlagt kanske 4 olika företag. Och de var ganska noga med vilka man jobbar för. Så, men det du säger, då, men det finns rövarhistorier om den typen av klienter. Men som tur var så hamnade jag inte på sådana. Men när jag trodde att det var ett sånt, då gick jag. Jag gick direkt.
Vi ska, innan vi lämnar livvaktsstoryn, så vill jag höra en story. Men du skriver om en bok där du möter en kille som du benämner som The Footballer. Som har hur mycket pengar som helst. Men du lär dig någon lärdom av den här personen, från någon typ av insikt. Kan du berätta om det?
Ja, men det var en person som kallades för fotbollsspelaren. Men han var ju inte en regelrätt. Det står mer om det i boken, och såklart så kan man gissa vem det är. Men han betedde sig inte som en fotbollsspelare, och han hade egentligen en obegränsad miljö. Och det var inte för att han tjänade massor med pengar som fotbollsspelare, utan det berodde på vilken familj han tillhörde då, kan man säga. Vilket var superintressant. Och, ja, men det var många insikter med det här jobbet, och jag var tvungen att lämna telefonen på hotellet, gå ut och prata med min livvaktsmentor och se, okej, vad jag jobbar för en sån här klient. Vad kan det få för komplikationer för mig själv? För personens familj var inte superpopulära i landet vi opererar i. Och samtidigt så fanns det en obegränsad ekonomi. Och då landade vi att, ja men stanna kvar på jobbet ett par veckor. Se hur långt du kan komma i den kommersiella livvaktsyrket när du har allting du pekar på får du. Om vi går på bio så släcker vi hela filmstaden. Det är bara vi som går på bio. Vi köper ut alla biljetter. När vi bor på ett hotell så tar vi hela våningsplanet. Vi rensar allt. När vi åker, vi kan stänga av vägar. Vi kan göra vad vi vill. Hur säkert kan vi göra det när pengar inte är ett hinder? Så okej, man kan göra det väldigt säkert. Men ändå sen när vi satt på en vårdcentral så ropar de upp hans fulla namn. För att PA:n hade glömt att säga ett fiktivt namn. Så de ropar upp hans fulla namn i väntrummet. Och bara, herregud, vi trodde ju att det blir katastrof där och då. Men redan på den tiden så satt folk med fokuset i mobiltelefonen. Så ingen reagerade över namnet. Även om alla skulle känna igen det namnet i hela världen. Alla vet från den här familjen vem det är. Men det var ingen som lyfte på blicken när de ropade upp hans namn.
Men vem var det då?
Ja, men han var ett fotbollsproffs. Men han fick inte fotbollsproffskontraktet för att han var bäst på fotboll. Han fick det för att pappa köpte in sig i fotbollslaget med olika, på olika sätt och vis. Men man kan läsa sig till det i boken.
Men sen efter ett gäng år, 10 år på livvaktsmarknaden runt om i världen, så drog det hem till Sverige och ville få det lite lugnare.
Ja, jag var klar och min ledgångsreumatism blev värre och värre och jag hade klarat mig i många år med smärtstillande och antiinflammatoriska och nya mediciner som kom, men på slutet så kände jag att ja, men jag fick gästa den där fantastiska världen på lånad tid, men nu går det inte längre. Och jag hade kommit så pass långt, haft lite tur och jobbat med extremt duktigt folk så att jag fick uppleva också den nivån av livvaktsjobb. Och ja, men ville flytta hem och köra min egen grej och se, ska jag starta ett företag? Ska jag... Vad är nästa steg för mig? Liksom. Så då flyttade jag hem och då blev det Stockholm.
För ett läge så var du ute i en park.
Ja, precis. Jag flyttade hem 2000, november, december 2009 och började jobba på ett lokalt personskyddsföretag i Stockholm och bli rådgivare och konsult och sådär och inte vara operativ längre. Och jag kände väl också att det var dags att testa det här med Villa, Volvo och Vove och se om det här familjegrejen kan vara någonting för mig. Jag har ju varit borta länge och innan det så ja, men jag började bli nu eller aldrig liksom den tiden. Så jag gick och klippte mig Solna centrum och utkom en frisör och ja, det slutade med en dejt ganska fort då. Det kändes som att hon klippte mig i örat och jag höll på att ramla av stolen och så bytte vi Facebook och började prata och så gick vi och tog en kaffe. Och några veckor efter det då så... Ja, men jag kände väl att allting var nog inte helt... det var lite fel timing där för henne, verkar det som. Och det fanns någonting där i skuggorna som inte var 100% klart. Men efter ett par veckor så tyckte vi att ja, men det här kanske ändå skulle kunna bli någonting. Så då... skulle vi träffa, tyckte hon det var en idé att hon hade barn med ett ex och ja, men som man gör om det är barn i, små barn i bilden, så vill man inte plocka in en ny person bara så där in i familjen, och man ska vara försiktig med sånt och respektfull med sånt. Så vi skulle träffa exet i en park då, en solig söndag eftermiddag, och jag var där för att göra ett gott intryck. Var lite nervös, kom lite för sent. Och när jag går in i parken så träffar jag den personen och vi går några meter och ja, ville bara se så att det inte var någon knäppskalle som skulle träffa hans barn. Och sen sa han, ja, men vänta här en stund, så går jag tillbaka och säger hej då. Så, ja, hörs vi väl, ses, whatever. Inget speciellt så, men då kom det en annan person bakifrån och efter ett tag och sköt mig flera gånger, tror 5 gånger ungefär. Sköts under båda lårbenen så de gick av, och sen när jag låg på backen och båda benen pekade åt fel håll så kastade han syra i ansiktet på mig.
Ah, fy fan. Jesus.
Ja, en tuff
dag. Jäkla alltså. När märkte du att, man går in till den händelsen, när märkte du att det är någonting skumt här?
Hela den morgonen så var jag på Söder och fika med kompisar och jag kände då att nackhåren reste sig på mig hela tiden. Jag hade en obehagskänsla eller en intuition eller vad man nu vill kalla det, så hade jag en dålig känsla över det där. Och jag har haft den förut också, till exempel inför den här grejen som hände ute på ön nu mitt ute i Atlanten där, att man vaknar upp och känner att fan, idag är en dag det kommer att bli tufft. Liksom. Det är någonting mörkt i luften på något sätt. Och så kände jag där och då. Och fan, det reser sig upp nu när jag pratar om det. Men samtidigt så var jag 2 år tillbaka. Jag hade flera gånger fått feedback från min omgivning att du är ingen livvakt längre. Du kan inte sitta och tänka på nödutgångar och improviserade vapen när du sitter på en restaurang med polare. För jag var inte supersocial, jag var inte mjuk, jag var inte samma spralliga, politiskt inkorrekta Kalle som jag var innan jag åkte utomlands. Så jag hade medvetet försökt att ta bort det där och komma tillbaka till vem är Kalle privat och inte livvakten Karl. Livvakten Karl är en yrkesroll. Kalle är en helt annan person med andra egenskaper. Så jag försökte, hade den här samtalet med mig själv den förmiddagen om att lägg av nu, du är inte livvakt, du är i Sverige. I Sverige händer ingenting. Du har ingen hotbild liksom, du ska gå och träffa ett ex och skaka hand och göra ett gott intryck. Det är din uppgift nu, sluta vara paranoid. Och så blev det som det blev då. Och jag fick ett bryskt uppvaknande om att Sverige kanske inte är det Sverige som det var när jag lämnade Sverige 12 år tidigare. Så det har hänt saker och ja, så. Men så jag vaknade upp på sjukhus där sen och så började en helt ny resa.
Så du var en kille då som kom bakifrån, sköt dig med 5 skott, slängde syra i ditt ansikte. Ja, alltså, men du minns typ ingenting av det eller?
Jag minns det mesta av det. Jag minns att jag såg en person som på håll såg ung ut, som hade en luvtröja på sig. Jag såg aldrig ansiktet. Som gick på ett sätt som inte stämde in, som kom från ett håll som inte lirade. Allting med den personen stack ut och därför, där och då förstod jag att det här är någonting som kommer hända. Men jag kunde inte få ihop min egen riskbedömning. Alltså, men varför skulle det hända mig? För vad då? Liksom? Vad är anledningen? Så, men jag kommer ihåg när första skotten brann av och jag försökte ta skydd bakom ett par bilar, men jag kom inte så långt. Det dammar till i bröstet och jag tror att jag får en kula i ryggen ut genom bröstet. Men det var det inte, utan det var när jag drog i backen och dammet från asfalten dammade upp. Men det gick så jäkla fort för att jag försökte springa när lårbenen går av båda två direkt.
Så oh, shit.
Flyger jag i backen och sen får jag en till och sen den personen hoppade in i en bil, försvann och som tur var, återigen en sjuk tacksamhetsgrej att jag sitter där och ser ner på mina ben som pekar åt fel håll och det blöder överallt och det ryker ur ansiktet.
Oh shit.
Så kommer en... I lekparken så springer ju alla och sliter upp sina barn och tar skydd liksom. För det är bara 20 meter därifrån. Men en av de vuxna där, en pappa antar jag som är där med sin familj, gör tvärtom och springer till mig med Loka och mineralvatten och slänger i ansiktet på mig. Och så här, fan, de kastar något i ansiktet på det också. För det hade inte ens jag märkt. Jag kände bara att allt gör ont liksom. Men lårbenen gjorde mest ont. Och sen kommer polisen ganska fort och börjar spärra av och sådär. Och sen kommer ambulans och de börjar klippa upp brallorna och sätta en tourniquet på ett av benen som man misstänkte. Kanske att kroppspulsådern, antar jag, kunde vara trasig på dem. Men jag har haft turen att när jag släppte boken så hörde en av ambulansförarna av sig. Och sa till förlaget och sa, fan, jag var den som hämtade Kalle och jag åkte med han in till Karolinska. Om man vill prata med mig så får han ringa. Och jag har en uppfattning om vad som hände där, men jag vet inte. Jag ville stämma av, och speciellt när man är i den här processen av att skriva en bok så vill man ju, jag tror att det här hände. Jag är ganska säker på att det här hände, men jag vill veta hur det var från någon som var där och var vid sina sinnesfulla bruk liksom. Så jag fick prata med den tjejen som var först på plats och tog mig då. Och det var jäkligt värdefullt. För jag, okej, det här är min version. Jag ligger där, de jobbar, de klipper upp brallor, det blöder, de pratar med mig. Jag känner ett inre kaos, men samtidigt ett lugn när polisen kom. Så okej, nu kommer ingenting mer att hända. Jag kommer inte att dö. När ambulanspersonalen kom fram så kände jag, okej, jag kommer nog inte att dö. Så där och då, det viktigaste först liksom. Vad är det viktigaste just nu? Ja, men ingen artärblödning. Check. Jag kommer inte att dö. De är här nu. Check. De drar och lägger upp mina ben. De tar tag i mina fötter och lägger upp mig på båren. De kanske inte förstod att mina lårben var trasiga. Men där och då skriker jag rakt ut. Det är det värsta smärtan jag känt någonsin.
Oh,
och sen Sen lägger de in mig, drar in mig i ambulansen och då blir det svart för mig. Då känner jag bara, okej, nu vart det svart och sen kommer inte jag ihåg speciellt mycket mer. Det som hände var när jag pratade med det här ambulansförerskans version. Hon bara, jag kommer fram till dig, du är lugn, din puls är 65. Okej, så du var lugn, du var medvetande, du var kommunikativ. Jag var ju säkert i jäkla kaos tills polisen kom. Men när polisen kom så gick det ner en nivå. Och när ambulansen kom så gick det ner ytterligare en nivå. Så när hon kom fram och de liksom sätter på alla apparater och kollar läget och sådär. Så hon bara, din puls var lugn, du var lugn, du pratade, du make sense, du var inte i chock. Sen la vi in det i ambulansen och där släckte jag lyset. Och så höll jag dig i handen hela vägen in till sjukhuset. Så aha, okej, var det där som hände? Och så tror jag att de skickade i någonting lugnande. Kanske, jag vet inte, morfin eller någonting. Men jag upplevde att det var helt svart. Fast det var hon som släckte lampan för att det lugnar patienter som har ett tungt trauma. Sådär. Så det var jättevärdefullt att få prata med henne. Och det var ganska mycket av det jag hade tagit in som hände som faktiskt var också så. Men jag hade... Jag trodde jag svimmade av i ambulansen, men hon släckte bara lyset och satt där och pratade med henne.
Ja, och sen det som skedde sen var att du lades in på sjukhus. Det var ju ett himla hemlighetsmakeri kring det.
Ja.
Man var ju du och säkerheten runt omkring. Det var ju väldigt liksom stor och man visste inte om någon skulle få reda på att vara på sjukhuset och gå och döda dig.
Nej, man visste ingenting. Eller ja, de visste säkert jättemycket. Jag fick inte reda på någonting. Och de sa till mig från start, foka på din rehab. Och det var ju bästa grejen för mig, att bara foka på sjukgymnastik och alla dessa operationer. Men jag flyttades runt och beskriver det mer i boken. Man av okända anledningar för mig under tiden då så gömde man undan mig på ett annat sjukhus, en nedlagt sjukhus. Och, ja, företaget jag jobbade på ställde upp och satte personskydd runt mig. Mina kollegor som jobbar gratis runt mig. Företaget gick in och bara stötte upp allt och samarbetade med polisen och ja, utan det så hade jag nog inte mått så bra som jag gjorde och tagit mig ut genom det här på andra sidan och blev bättre och inte bitter. Det blev bra, men det var något mycket tack vare den support och skyddsnätet som jag hade kring mig då. Så det var en jäkla resa med operationer och sen rättegång och... Ja, men det jag fokade på var rehab, operationer, ny rehab, nya operationer, rehab, operationer. Och min kontext som jag, så fort jag vaknade upp så var det okej. Okay. Jag har kämpat så hårt för att bygga upp en kontext där jag är affärsområdeschef. Jag är på ett företag jag älskade och fick vara delägare och... massa ansvar och jag hade fått nya reumatiska mediciner så att jag hade börjat träna MMA på Forza i Solna och fick nästan ta revansch på den här kampsportskarriären som jag aldrig fick påbörja. Så jag började gå massa submission wrestling matcher och bygga upp en kontext med skitbra polare på MMA-klubben och vi tränade jämt. Så jag hade en fantastisk kontext och ett liv som jag hade byggt upp där. Utanför det här med den här nyträffade tjejen. Men företaget och mitt liv var fantastiskt där. Och det var det så fort jag vaknade. Bara, jag ska tillbaka till mitt liv. Jag ska tillbaka till företaget. Jag ska tillbaka till min position på företaget. Och jag ska den nu. Liksom. Det var fokus nummer ett. Jag ska tillbaka till det liv jag har byggt upp. Och det var det jag gjorde. Jag var tillbaka på företaget i... januari. Det här hände i augusti. Jag kom ut från sjukhuset tror jag i oktober. Något sånt tror jag. Och sen började jag jobba heltid februari. Något sånt. Och kört på. Sen dess.
Och till den frågan då man tänker av. Varför kom en person och sköt dig med 5 skott och slängde syra i ditt ansikte?
Ja, men det är en fråga som jag inte nog kan besvara. Men det är en ex, hennes för tidigare förhållande, ex-personen där. Och han blev väl dömd för grov misshandel och som delaktig i det där. Och varför? Jag antar att det är som ett våld i nära, att en, så många kvinnor som jag har jobbat med många år efter det, jag började intressera mig för kvinnojoursrörelsen och vi satte igång ett CSR-projekt på bolaget jag jobbar med, att fasen, jag har förstått många hotbilder i mitt liv, jag har gjort många bra riskbedömningar och jag har fått en bra insyn i olika riskbedömningar och olika typer av gärningsmän och problematik kring hot. Men den här missar jag helt. Mm. Och då kontaktade jag en massa kvinnojourer och sa, fasen, kan ni lära oss om den här problematiken så kan vi lära er om personlig säkerhet så att ni kan jobba säkert i er bransch. Och där på någonstans börja ett nytt kapitel för mig om att okej, här fanns det en hel värld av riskbilder, hotbilder och riskbedömningar som jag aldrig hade haft koll på. För jag hade aldrig jobbat för den typen av klienter. Så, men hotbilden hade väl någonting med det att göra. För mig så blev det starten på ett helt nytt kapitel och ett nytt intresse egentligen.
Men alltså, som jag förstår nu så var det inte svårare än så att du träffade en tjej som det här ex-pojkvännen var lack över och därför så var han typ sugen att döda dig.
Ja, eller i alla fall märka mig. Och skjuter man under midjan så är det ju inte uppsåt att döda någon, utan då vill man bara märka och då är det misshandel. Skjuter man över midjan så är det ju en annan brottsskala. Det är också en grej som jag tänkt på efterhand, att fan, tacksamhet att det här var då. För på den tiden så sköts ju folk ofta i knäna och i bena och idag så är det ju, skjuts ju folk ihjäl. Det är en helt annan nivå på våldet idag än vad det var då. Och bara, fan vilken jävla tur att det här hände då och inte nu. Då hade jag säkert varit död. Så det kan jag också hitta. Men, och där kommer tolvstegsprogrammet in och den här motståndskraften att jag letar aktivt perspektivvridning som är gynnsamt för mig att se det positiva, att hitta meningen med saker och att hitta, leta efter saker och vara tacksam för. Mm. Och då, det är svårt kanske i en sån situation, men det var en sak som var ganska tydlig åren efteråt, att jävla tur att det var 2012 och inte 2021.
Och så allt det här, du har ju brottats med den reumatismen som du fick liksom tidigt, som var en stor smäll och fortfarande jobbigt för dig. Sen körde du hela livvaktsracet i England och runt om Europa. Och sen så hade du en pappa som inte var närvarande, som du själv kände dig väldigt besviken på. Och du, ett tag så festade du och blev väldigt liksom deprimerad över det här. Det är ju egentligen det steget efter allt det här. Att du kommer in i en väldigt destruktiv relation, liksom relation till dig själv. Och någonstans så som du pratar mycket i boken också, så har den största utmaningen i allting att fightas med sig själv. Om vi ska lägga en liten tid åt den här grejen. Mm. Att fightas med sig själv.
Exakt. Det är där allt ligger i min värld. Det är där jag som är... Det är det som är grejen. Det är det som är det mest ärofyllda, mest värde, det största kriget. Det är inte från utsidan. Hade jag varit 18 när det här hände och i min reaktiva fas som ung vuxen och inte koll på vem jag är, då hade jag säkert varit full av hämndlystenhet och allt det där liksom. Men sen jag var inne i programmet och började förstå, aha, jag fattar, det här livet handlar inte om allting som händer mig, utan det är hur jag ser på det som händer mig och då, hur jag tänker kring saker som händer mig, men framförallt hur jag väljer att agera medvetet i livet. Och där började kampen mot mig själv. Och då blev ju reumatismen en positiv sak. För något annat man får är ju den här förmågan till perspektiv, att ja, men jag gillar att zooma ut långt och jättelångt, att okej, mitt liv kanske är som en dag på Liseberg eller Gröna Lund. Den består av 8 timmar. Jag kan säga att det är 80 år. 8 timmar en dag på Gröna Lund. De första 27 åren, ja, jag gjorde det andra ville. Resten av tiden så gör jag det jag vill. Jag vill fylla min dag på Gröna Lund med både sockervadd, berg- och dalbana, rysk roulette, och men också gå på skräckhuset. Jag tycker inte om skräckhuset. Jag tycker inte om att bli skrämd. Jag tycker inte om det där egentligen. Men som ett inslag på en dag på Gröna Lund så är det jävligt värdefullt, för det gör dagen mer häftig när man ser tillbaka på den. Och därför blir det såna här utmaningar som, nej, men jag tycker inte om att ha ledgångsreumatism, jag tycker inte om att bli skjuten, jag tycker inte om att vakna upp i smärta varenda jävla dag och tänka på, ja, men hela tiden ha den här tröskeln. Men i efterhand sen, när allting är över och ridån på den här föreställningen går ner och jag kanske träffar farsan som står på andra sidan och tar emot mig när jag kommer dit, så bara, fan, bra jobbat liksom. Du gjorde någonting. Fan, du fick, trots det reumatismen, trots det här, trots att du hade noll motståndskraft när vi skildes, så började du bygga motståndskraft. Du började ta kampen mot dig själv. Och du gjorde någonting som du liksom, du gjorde någonting av det. Och det är där lite grann som målet är för mig. Och det är där som är min grej med motståndskraft, att fan, man kan vrida och vrända på allting. Till slut så blir allting positivt om du vill det. Och om jag väljer det. Och då blir skjutningen positiv också. För annars hade det inte blivit någon bok. Om jag... Reumatismen gjorde nog att jag kunde bli livvakt. Och reumatismen höll mig tillbaka också. Att jag bara jobbade i storstäderna i Europa. För hade jag inte haft reumatism så hade jag tackat ja till jobb i krigshärdar eller någonstans där jag inte var tränad för, som bara specialförbandskillar eller riktigt ruttade sådana snubbar ska göra. Inte jag. Jag var perfekt för storstäder och den delen. Men mitt ego hade tackat ja till det jag inte var tränad för. Så reumatismen vart ett ankare som var väldigt bra för mig. Skjutningen, skittuff, jättejobbig. Men det är nog också fan det bästa som har hänt mig, för det vart också en örfil av livet som tvingar mig att stanna upp, reflektera. Okej, hur fan ska jag ta mig vidare från det här? Vad säger rädslorna? Vad behöver jag göra? Där och då på sjukhussängen så föddes tanken om boken. Och säger, okej, men vad är syftet med mitt liv? Ja, men jag har ju hela tiden jobbat och slagits mot mig själv sen jag förstod att det är ingen idé att slåss mot någon på utsidan. Hela den mest ärofulla striden är ju den mot mig själv. Och övervinna mig själv. Det är där grejen är. Ja, jag tycker livet är så jävla coolt. Och jag är tacksam på något sätt att jag har fått uppleva alla de här motgångarna. Och i dagens samhälle, om jag tittar på de som kommer hit från Ukraina eller människor som jag har mött under de här åren i kvinnojoursrörelserna. Jag har inte varit med om någonting jämfört med de jag har träffat och liksom hjälpt. Så jag är ju född med guldsked i munnen, även om man inser reumatismen och skjutningen och syre i ansiktet. Fan, jag är lyckligt lottad jämfört med många andra. Återigen, det är perspektiv liksom.
Mm. Det är fantastiskt hur du ser på det. Och så här, när jag hör det, jag har ju haft lite problem med nacken senaste året. Som gör att jag inte, det här är ju på en helt annan nivå, alltså tydligt lägre nivå, men jag har inte kunnat spela paddel, men jag har haft problem också att liksom titta ner på mina barn, bära dem. Alltså det har varit någonting från att jag har känt mig som en väldigt stor atlet till att jag, alltså väldigt stark i det jag gör, jag kan springa, jag kan göra, skulle kunna köra crossfit, men jag har fått jätteproblem med nacken. Men och det har jag haft problem med 2 år och uppsagt massor av läkare och inte fattat, och man vet inte vad det är för någonting liksom. Men sen så, för några veckor sen så har jag börjat med meditation faktiskt. Alltså jag har gjort allt man kan göra, så jag testar, bara fortsätter att testa. Så jag började med meditation och då har det faktiskt blivit mycket bättre. Och sen också nu när jag läste boken inför det här, så läste jag om de sakerna du pratade om. Och nu känner jag att det kanske har varit det absolut bland det bästa som har hänt mig. att jag fick de här superkraftiga nackproblemen med nackhuggen. Det är inte bara att det gör ett ont, det är att det blir kraftiga hugg som är kniv rakt i nacken. Liksom. För att nu har jag första gången tagit till mig meditation. Jag har börjat fatta andningen, att jag måste andas, jag måste ta det lugnt. Jag måste liksom, jag måste fokusera på närvaron nuet. Jag ska inte direkt ta upp telefonen och ringa 17 olika samtal och bara hoppa vidare i allting hela tiden. Vilket med ditt sätt som du då, liksom de lärarna du förmedlar, så ser jag nu så här, men fan, det här kanske är det bästa som har hänt mig. Att jag fick det, att det här, den här grejen med de här knivhuggen i nacken som jag haft nu under 2 år, att det säger liksom stopp till mig. Att det hjälper mig att ta nästa steg i livet för mig själv.
Precis. Absolut. Och jag håller med. Och i det där att möta sig själv och att det här med friktion och smärta och att göra jobbiga saker är ju snabbaste vägen till att bli lycklig i min värld. För att sträva efter att bli lycklig är inte det jag gör. Men jag har förstått det som att om man försöker bli lycklig hela tiden så är det oftast motsatsen som händer. Däremot så strävar jag ganska mycket efter att bli nöjd. Och nöjd blir lika med. Bieffekten av att vara nöjd är att vara lycklig. Men hur blir jag nöjd då? Jo, men det är när jag gör utmanande, jobbiga saker. Och det, jag vet att du isbadar. Jag gjorde också Wim Hof-kursen, tror jag, 2016 tror jag, började kallbada, isbada. Och det är inte egentligen för det bruna fettet och allt det här, utan det är för att det, fan, det är jobbigt. Det man vill inte göra det, det är hemskt. Det gör ont och det är fan skitjobbigt. Men efteråt så blir jag nöjd. Och samma med att göra en tuff vod i CrossFit liksom. Efteråt, om jag gick all in och lämnade allting på golvet, så fan, jag känner mig nöjd och gör boken. Fan, det var jobbigt, det var en jävla resa. Det var hemskt att möta sig själv om igen och konfronteras med det här. Men jag blir nöjd en kort stund. Och så hittar jag något nytt projekt liksom och blir nöjd i. Och det här strävan efter friktion och söka motstånd. Den livsstilen att gå emot rädslor och söka motstånd i sitt liv. Göra jobbiga saker som för mig, för min nivå. Det är inte som David Goggins att springa 30 mil liksom, eller sådär. Men jobbiga saker för mig, och det kan ju vara för någon vara att plugga till läkare eller vad som helst. Men där någonstans finns den här nöjdheten efteråt, och i friktionen så är det jag utvecklas mest. Och när jag då ser tillbaka på skjutningen eller reumatismen eller livvaktsskolan och allt det där jobbiga, fan, det är där jag utvecklas mest varenda gång. Nu söker jag inte efter att få en till katastrof i mitt liv, men katastrofer brukar likhetstecknet vara utveckling, jävligt bra blev det sen. Och jag hade till exempel, jag hade nog aldrig träffat min fru om jag inte hade blivit skjuten. Jag hade aldrig fått det liv vi har idag om jag inte hade blivit skjuten. Så jag hade fortsatt att varit hyfsat ytlig, högt ego, kanske levt på ett icke-spirituellt sätt om jag inte hade fått den här örfilen igen. Och det är så jag väljer att se det. Sen om det är sant eller inte, men det är så jag väljer att se det. Det är det som är fördelaktigast för mig att ha mindsetet kring. Och det är det som jag nu försöker förmedla till unga vuxna med boken. Eller med jag jobbar inte kvar så mycket i den här personskyddsbranschen eller skyddsplaceringar och sånt där. Utan nu är det mera föreläsningar och försöka ge vidare de här lifehacksen till motståndskraft och lifehacksen till resiliens. Sen om det är medarbetare eller arbetsgrupper eller om det är unga vuxna eller om det är människor som är rädda för att vi hamnar i krig i NATO snart. Liksom. Så är det. Men fan, det kommer vara tufft, men vi kommer att fixa det. Liksom.
Vad har du för rutiner, tips, metoder? Kan du dela mer av några saker som du kanske försöker göra på veckobasis, daglig basis? Något som gör att du pratade om att du inte hade hittat det spirituella exempelvis. Att det låter som att du har vissa saker där. Kan du dela med oss av några saker?
Men jag byter nog gudstro eller tro på en högre makt, brukar jag byta version av var sjunde, var åttonde år. Och nu jag lyssnar bara, man konsumerar ju allting med alla smarta fysiker och sånt som man lyssnar på YouTube och tror på en högre intelligens. Men en tro är fundamentalt viktig för mig. Har jag inte en tro på något större än mig själv så är det lättare att falla ner i depression. Men vad gör jag för någonting? Ja, men på kvällarna så brukar jag skriva bra, tack, hjälp. Vad har jag gjort bra idag? Vad behöver jag hjälp med? Och tacksamhet. Men och hinner jag inte med något så är det fokus på tacksamhet. Klassiskt. Sätta på sig de här. Leta efter saker att vara tacksam för som många andra gör. Det är ingen kärnfysik. Jättebra. En gång om året brukar vi göra en vision board. Jag tar fram, köper en sån här största pappret jag kan. Typ en sån här världsatlas affisch. Vänder på den så att den är vitt. Sitter och googlar på allting som jag vill manifestera i mitt liv. Typ familj, longevity, träning och hälsa. Ja, men jag vill köra en bestselling book. Eller jag vill göra nya mål karriärsmässigt. Nya mål familjärt. Jag sätter upp alla de här bilderna som jag googlar fram på den här tavlan. Ramar in den, sätter den ovanför sängen. Så jag ser den omedvetet varje dag. Ta en bild på den så att jag har den som själv screensaver på telefoner och paddor. Så att jag ser den där hela tiden. Omedvetet då så gör jag små actions kring att försöka få det där verkligt i mitt liv. Det är en grej som jag gör regelbundet. Och det har jag gjort sedan jag typ första gången såg det på Oprah 2004 eller något sånt där. Och fan, det funkar ju. För helt plötsligt så tittar man på den där att ah, det där har jag gjort, det där har hänt. Och så då är det dags för nu liksom. Ja. Meditation, jag har gjort massa testar lite olika, men transcendental meditation, den här 20 minutan med det här upprepande personliga ordet man får som man snabbt går ner. Och i min värld, för att meditera, för att komma ner till den där stadiet där man kan lyssna och få till sig information som man sen kan göra någonting av här och nu, när man under tiden man har kvar här liksom.
Hur gjorde man den meditationen, transcendental meditation? Hur gör man det?
Man går en kurs och i den kursen så får du ett mantra. Du får ett ord som bara du har. Ett ord som är privat för dig, som du inte yttrar till någon annan. Eller det är ett ord, men det är mer ett ljud, så den som tar dig igenom den kursen kommer att säga det här ordet till dig flera gånger i ditt öra så att det är ljudet av ordet som du hör. Och sen när du mediterar så kommer du upprepa det ljudet, ordet, som ett mantra. Och i det så blir det som ett liksom injackad programvara in i hjärnan som gör att du sjunker ner på en annan frekvens. Och man gör det 20 minuter morgon, 20 minuter kväll. Jag tycker den funkar bra, för den det krävs inte 10 år av meditation för att få tyst. Och det är ett annat tänk kring meditation, och jag tycker den funkar bra för mig när jag gör den.
Om du skulle få möjligheten att sitta med den här personen som gjorde så att du blev skjuten och att du inte har synen kvar på ena ögat, att du upplevt jättemycket ångest och smärta och nära att dö, och har kraftiga problem och kommer ha det resten av ditt liv. Skulle du göra det då?
Jag skulle nog ge henne en kram.
Hur känns det när du hör frågan?
Ja, men det som vi pratade om i början, att du kunde ha varit en av dem som du skyddar emot. Om ditt liv inte hade gått åt det hållet. Om Patrik inte hade knackat på min dörr så hade jag kunnat blivit, kanske inte en av dem, jag hade kanske inte gått så långt, men jag hade blivit en väldigt oskön person som hade umgåtts i osköna kriminella kretsar säkert. Och vem vet hur lång tid det hade gått. Vad som hade hänt. Men jag kan känna igen den här hopplösheten och att vara i det stadiet som ung vuxen, att inte ha hopp om livet och det spelar ingen roll vad som händer. Ganska destruktiv tillvaro utan hopp. Av någon Guds nåd eller vad det nu än var som gjorde att på rätt dag, på rätt tillfälle, rätt minut så knackar Patrik på dörren och vänder mitt liv till en helt annan trajectory eller en helt annan bana i livet. Det var inte upp till mig. Det var inte jag som gjorde det. Det var något annat som tog hand om mig och puttade in mig på en annan bana. För jag hade bett om det. Vet, ingen är troende tills livet ställs upp och ner och då börjar man be till Gud. Liksom. Och då, så var det för mig de veckorna innan Patrik knackade på dörren. Och på något sätt då så fick jag ju svar. Någon kom till min dörr och knackade på och visade mig ett annat sätt att leva och sen vart mitt liv någonting helt annorlunda. Och det kanske inte är så för de här personerna som lever på den sidan. Det är ingen som har knackat på dörren. Det är ingen som har sträckt ut handen och säger hej, du, kom med här. Om du vill, om du är öppen för det på rätt tidpunkt, rätt timing. Jag hjälper dig liksom. Ja, men det är tufft för dem. Mm. Saken är klar. Det är en jävla hård miljö som de verkar i. Tror jag.
Mm. Och hur ser tanken ut framöver?
Jag vill föreläsa och ut och prata så mycket som möjligt om mina motståndskraftstekniker och hitta resiliens och kanske kommer en bok nummer 2 i ett annat tecken. Ja, det är så spännande som när man släpper en bok och gör såna här saker så öppnas det massor med spännande, roliga möjligheter. Ja, vi får se. Men jag har också en liten startup med en person om att få ut den senaste forskningen kring såna här riskfyllda beteenden och screeningar om farliga ärenden, att få ut den senaste forskningen till den breda massan av människor som idag kanske inte är tillgänglig för alla. Det är också ett projekt som jag driver vid sidan om. Men mer om det någon annan gång. Det är i sin linda fortfarande. Det är föreläsningar, bok och ge vidare den här motståndskraften som jag har hittat. Och få ut den till framförallt unga vuxna som jag tror kanske kan behöva det.
Om man skulle vilja komma i kontakt med dig eller exempelvis att du kommer och föreläser, hur gör man då?
Men jag finns på livvaktenkarl.se tror jag, en hemsida. Och jag finns på LinkedIn, jag finns på Instagram. Sök på livvaktenkarl så hittar man mig. Ligger med på de flesta talarbyråerna som föreläsare. Och det är skitkul också, för att varenda gång man ut och pratar så kommer det människor som skjuter frågor från höften helt osensurerat, och så blir det helt plötsligt en ny terapitimme för mig, att fan just det, jag har inte tänkt på det där liksom. Man ställs på pottan hela tiden med nya frågor som är bra, så det hjälper mig lika mycket som andra, tror jag. Och det är läskigt och det är ja, men det är ganska skakigt att stå och prata inför folk om mig själv och såna här privata, personliga saker. Men det ger mig mycket och det är läskigt och det är därför jag gör det.
Ja, det är fint av dig, och vilken krigare du är alltså. Riktig, riktig krigare. Och du har haft stött på mycket tuffa saker, och det är någon som sa det. Kai Pollack sa det en gång förut, att man får aldrig tuffare än man förtjänar. Och någonstans har du förtjänat att få ganska tufft, för att du har i alla fall, du fixar det i alla fall.
Ja, eller får det så tufft som man klarar av, antar jag. Hoppas jag
inte får fler saker. Så var det. Man får inte tufft som man förtjänar, man får det så tufft som man klarar av. Så är det väl. Men alltså, det jag menar, du får väl se också på det sättet att du har stött på väldigt tuffa saker, men du har också tränat ditt liv för att komma till den här situationen.
Det är kanske det som är syftet. Ja, det kanske är det som är syftet med mitt liv. Det kanske är därför jag är här. Ja, men fan. Motståndskraft, mindset. Det är grejen för mig.
Ja, grymt och väldigt bra tips också. Jag tycker också de här måltavlorna som man kan sätta varje år, de är helt fantastiska. Och tacksamhetsövningen på kvällen, bara reflektera lite över dagen, meditation. Och det finns många bra grejer också som man verkligen ska ta sig till, som är riktigt, riktigt bra metoder.
Det är inte kärnfysik något av det, men grejen blir så tydlig när man inte gör dem, så blir det lättare till mörka solglasögon och negativitet, och så händer någonting så blir det en depression. Och gör jag de här rutinerna som vi pratar om, och omvärlden händer eller livet händer, då har man en mycket högre motståndskraft.
Du, stort, stort tack att du kom hit, Livvakten Karl. Jag länkar också här till boken och till din, och om det är så att man vill kontakta dig eller följa dig. Så att då stort tack till alla som har kollat på det här och lyssnat på det här. En jättespännande historia, och jag önskar dig all lycka framöver, Karl.
Kul att vara här. Tack.
Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Hoppas du kände att det var meningsfullt. Om du inte redan visste det, så finns vi också på YouTube där du kan titta på avsnittet. Och sen så kan du signa upp dig på nyhetsbrevet där vi varje vecka skickar ut de absolut bästa tipsen från avsnittet direkt till din inkorg. Det är faktiskt väldigt smart. Och sen finns vi på TikTok och Instagram också, där vi lägger upp de mest intressanta sakerna från avsnittet. Så ett stort, stort tack igen, och ha en fantastisk vecka.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.